Ganska stora rubriker är det kring att teatersalongerna öppnar äntligen efter faktiskt lång paus. Historiskt lång paus faktiskt i Finland. Lilli Sukula Lindblom, nu träffas vi också i ett teaterhus och här är dörrarna öppna riktigt mycket snart, eller hur?
Ja, det är det. Och jag är jätteglad för vi har ju faktiskt hållit på med det här projektet jämt ett år med ensemblen som består av 18 människor, 14 skådespelare och 4 i orkester under ledning av Teddy Granroth.
Du kunde väl ändå aldrig fantisera om att öva in en pjäs på distans?
Nej, det kunde jag inte faktiskt. Men nu har jag ju då, nu vet jag hur det känns. Och det var kanske inte så att man repeterar en pjäs på distans. Kanske det mognar någonstans där på vägen, men vi höll liksom lågan levande, brinnande under hela den här tiden. Öva text och gick igenom lite scener och så här. Men vi kom nu först i september igång med det här.
Man brukar försöka hitta, ur den här eländestiden brukar man ändå försöka hitta någonting positivt. Hittar du någonting positivt med en sån här lång startsträcka för er?
Ja, vad ska jag säga? Det där, ja, ska vi säga det positiva är ju det att jag är pensionär. Så det betyder att jag har tid. Så jag har ju inte bråttom någon annanstans. Så det kunde ha varit värre. Att då skulle jag kunna sluta väldigt snöpligt och plötsligt om jag skulle ha varit fast i något annat.
Vi måste säga då, regissören är pensionär och de alla andra är glada amatörer. Så de är ju inte heller i branschen på det sättet.
Nej, absolut. Vi har sådana som aldrig har stått på scen och vi har sådana som har stått flera gånger. Och vi har 3 nya här som nu spelar första gången i Ekenäs. Men bandet är ju liksom proffsigt så att det är sedan en annan sak.
Men om vi tänker tillbaka på den här långa coronatiden, hur har du känt under den så där jobbmässigt men också annars?
Jag måste säga att i och med att min pensionering precis då började, när coronan började, så...
Här är teaterspöke igång också. Nu stänger vi dörren in till bakrummet här på Kulturhuset Karelia. Ja.
Ja, spöke ville vara med.
Ja.
Det där, jo, alltså det gav ju tid. Jag gör ju allt möjligt annat än regisserar eller ingenting. Jag målar ganska mycket och går på en målarutbildning som har fortsatt här via Zoom. Och jag har spelat ukulele, jag spelar i band och så här. Så det har funnits liksom många saker. Plus att jag haft tid att bara vara. Så jag har kunnat vara i vårt hus i Österbotten en längre tid. Och, vilket har varit helt underbart. Någonting som jag har drömt om länge. Och det kunde jag ju inte ha gjort om inte skulle ha varit corona. Om inte skulle ha varit pensionär.
Där ser man. Det finns faktiskt positiva saker. Många talar ju just om det. Att det samtidigt har varit en möjlighet att göra sånt som man inte annars har tid med.
Absolut. Just så tänker jag.
Vad har du gjort i ditt hus i Österbotten?
Jag håller på att bygga en ateljé där, i brist på annat. Jag tycker om att göra. Det är klart, jag kom ju dit i vintern när det var minus 25 och det är ju utendags så mycket snö och bära ved och så. Men det där, jag hittade ett utrymme som jag började jobba på, så det har varit en sån här stor grej. Men det är ju ett utrymme som är kallt, så där kan jag ju inte vara på vintern sen, utan det blir en sommarsalong och en ateljé.
Men vad målar du?
Jag målar ikoner. Det har jag hållit på med i många år. Och det är ju liksom min stora passion egentligen på det sättet. För jag är en tecknare. Och jag tyckte att det var det svåraste jag kunde hitta på. Att jag skulle börja måla och måla ikoner. Det har mycket regler. Och jag är kanske inte den som nu vill bara följa regler. Men jag har tvingats till det, att klara av det. Så jag har till och med målat i Valamo. Många dagar eller över en vecka var jag där och målade nu här för en tid sedan. Före coronan. Och det där. Och sen har jag gått på en utbildning som handlar om konstdykning. Man dyker in i sån här expressiv konst. Så jag ska bli en sån här ledare för det i framtiden.
Det låter svårt.
Nej, det låter verkligen roligt och enkelt. Det kan jag lova.
Okay.
Ja, så det har jag. Men i utbildningen så har vi målat mycket. Och nu har det gått via Zoom väldigt mycket. Mm. Och det där, det har nog varit väldigt inspirerande.
Men jag måste fråga ännu om ikonerna. Ska man vara djupt religiös för att måla ikoner?
No, det behöver man ju tydligen inte vara. Men det där, och det kan jag inte säga att jag är, men att jag attraheras av ikoner. Det är liksom så fina. Och ju mer du lär dig, så desto svårare blir det. Att det är liksom, det där första är liksom ganska så där att nå ja, men det här klarar jag väl av. Men sen när du går in på detaljer och djupet, att jag har lärt mig att laga ikonbotten och jag har lärt mig att blanda färgerna och jag har egna pigment och jag har liksom, och sen allt vad det innebär. Så att man kan ju studera väldigt, väldigt mycket. Och det har jag ju också tänkt fördjupa mig i.
Ikoner är ju ingenting som finns i vår vardag här i Finland, bara för en viss grupp. Hur har du kommit in på det?
No, jag var egentligen redan för 20 år sedan blev jag intresserad av det. Men som det var då, jag hade ju inte tid. Jag hade så mycket på gångs. Så jag försökte alltid komma på en kurs i Valamo, kloster. Men det passade aldrig med mina tider. Det liksom sköt upp och sköt upp och sköt upp. Tills jag nu åkte dit med mitt barnbarn för 2 somrar sedan. Så var jag där och målade med henne i 8 dagar. Och vi var nog helt sålda. Ja.
Så man får säga så här att antingen ska man bli 60 plus och få lite mer tid. Mm. Eller så ska man drabbas av en coronatid. Ja. Så det ger plats för sån här.
Precis. No, det här har jag ju börjat med för 10 år sedan redan. Så det är ju inte på det sättet corona-grej. Men kanske mera den här konstdykningsutbildningen är en sån sak. Mm. Att nu har jag haft tid.
Ja. Hör du, vi ska spela musik här idag. Du har lovat att du väljer lite fina sånger.
Ja.
Och det finns en riktigt självklar en, förstår jag.
No, Världen är din av Magnus Uggla är min absoluta stora favorit. Jag är lite sån att jag tänker att livet är kort och att du måste själv leva ditt eget liv. Och du ska helst leva och du ska inte liksom behöva ångra, utan du ska leva och göra saker. Och nu börjar det kännas lite att börjar det bli lite bråttom nu. Att nu är jag 65 och tycker att hur ska jag hinna med allting? Så därför är jag lite kanske extra intensiv. Men det här är en sån sång som jag gärna delar med mig.
Magnus Uggla alltså med Världen är din.
Tänker ofta på hur åren gått. Jag blev gammal 1, 2, 3. Det är först nu som jag har förstått, ångrat att jag inte tog tillvara det. Medan du som tycks ha allting kvar, inte fattat vilken grej. Du är lyckligt lottad, du som har allting framför dig. Ta plats min vän, världen är din. Nu finns det inga män, sätt den i spinn. Snurra den du, hej våga vind. Det är det nu, det är bara nu. Världen är din. Du kan animera filmer som Seth MacFarlane inte törs. Eller också göra helt tvärtom, börja på en etablerad dramakurs. Kan din nya show på YouTube vara morgondagens komedi? Eller ska du lämna allt och dra? Du som är ung och fri, ta plats min vän. Världen är din. Nu finns det inga män. Sätt den i spin. Min vän, världen är din. Nu finns det inga män. Sätt den i spin. Snurrade du, hej våga vind. Det är det nu, det är bara nu. Världen är din. Thank you.
Magnus Ugglas, världen är din, och det är Lilli Sukkola Lindblom som väljer några fina låtar för oss här idag. Vad är det i den här sången egentligen som nu tilltalar dig mycket?
No, det är lite kanske mera det att passa på nu medan livet pågår. Inte liksom sen. Inte leva sen, utan lev nu. Ta tag i saker. Gör det nu.
Det är mycket bra. Hör du, jag tror så här att när man säger namnet Lilli Sukkola Lindblom i vårt Nyland åtminstone, men också i vidare kretsar, så tänker de flesta att jo, ja, men jag vet, jag skådes någonting teater. Eller hur upplever du det själv? Är du en kändis?
Nej, inte vet jag, inte tänker så kanske. Det enda som har, det finns några saker, jo. Min dotters partytrick är att jag har spelat Lilla My, eller har gett rösten åt Lilla My i den här japanska animationsserien, och att det där, ja, nu kom jag av mig.
Du skulle nästan kunna spela Lilla My, för du påminner lite till typen, eller hur?
Ja, kanske det, ja. Nej, men jag har, det där, jag har ju gjort mycket, men det som har kanske gjort mig kändast så här, att människor, det är som om det skulle stå upp på min panna, att det är ju de där sjukhusclownerna. Och det är alldeles riktigt att jag det där råkade åka på en sån här researchresa till New York, som jag, staden jag tycker om väldigt mycket. Och då råkade jag träffa cirkusdirektören Michael Christensen, som råkade bli intresserad av mitt sätt att tänka på saker och tyckte att han har någonting åt mig. Och så berättade han om sjukhusclownverksamheten, som jag hade ingen aning om då. Men sen tyckte jag att det lät så bra, eller jag fick sätta mig in i ämnet. Och så kom jag tillbaka till Finland och sökte ett Fulbright-stipendiat, och på den vägen blev det. Jag fick en inbjudan dit och så bodde jag där över ett halvt år. Och just innan World Trade Center rasade, och 2001 flyttade jag tillbaka och faktiskt bodde i huset bredvid World Trade Center. Så att det kunde ju ha varit lite drama där om jag skulle ha varit då där. Mm. Men det är kanske det som människor kanske tänker, att ja, men det är ju hon den där som gjorde något med clowner.
Ja.
Och det var det ju inte alls, att Lilli gjorde något lite med clowner, utan jag byggde upp en organisation som skulle, jag hade en 10-årsplan, att om 10 år vill jag stå och hålla tal i Uleåborgs barnsjukhus eller där på barnavdelningarna och berätta att nu startar verksamheten här, året om verksamheten, vilket det gjorde, vilket jag gjorde. Och så jag följde precis upp den planen. Grundade liksom en förening med en grupp människor. Skaffade en styrelse. Ansökte om pengar. Och det var ju en gåva till alla sjukhus. Jag vet inte vad det är idag exakt, för jag har lämnat föreningen. Jag är bara hedersordförande där mera. Men så att jag inte är så väldigt insatt i det här dagliga. Men ja, så det är kanske det som människor känner mig från. Men sen har jag ju spökar ju också min lilla roll som, eller stora roll som Maria Åkerblom här på Raseborg. Så den återkommer ju människor ännu till, och det är ju ganska häftigt, ja, efter många år.
Absolut, ja. Absolut. Men det var också en häftig story, en true story, och en häftig person som du gestaltar. Men ännu sjukhusclownerna, vad är en sjukhusclown egentligen?
No, en sjukhusclown är ju en professionell artist som inte jobbar som sjukhusclown annanstans än på sjukhusen. Att de som valdes då under min tid var sådana människor som jobbar med mycket annat och kunde vara kändisar och kunde finnas på film och teatrar och överallt. Sen skolades de, utbildades de skilt till sjukhusclown, och de fick en rollgestalt som de skapade som doktor, clowndoktor. Och parvis jobbar vi alltid. Det är en sån här säkerhetsgrej, att man inte jobbar ensam. Och jobbar på de svåraste avdelningarna mitt i vardagen, inte när det är jul eller fest, utan i vardagen. Väldigt organiserat, liksom, vi var under lupp hela tiden. Att det var ledningen på sjukhusen som tillät oss vara enligt vissa tidtabeller på vissa överenskomna avdelningar. Och alla hade en kunskap, alla hade färdigheter, och vår scen var ju, kunde ju vara en gång en meter på intensiven, att det var ju inte liksom så där väldigt tjofade, utan det kunde vara väldigt allvarligt. Då ska du kunna liksom veta, ha ett sammanhang där du kan behandla saker som är svåra också utanför det rummet där du besöker.
Vad var det som fascinerade dig egentligen i ett sånt här uppdrag, om vi kallar det så?
No, det som fascinerade mig kanske var det att kunna föra sin kunskap någonstans. Alltså kunna ge någonting. Och det handlar inte om mig, det handlar om den här klienten, familjen, det här. Det var liksom härligt att hämta en sån gåva. Inte här att nu är jag en jättegod människa och får säkert ett liksom,
pris för det.
Pris för, ja. Det var inte det som var drivkraften. Utan det att det var organiserat. Det var liksom hela tiden, vi hade alltid en beredskapsgrupp. 4 på morgon kunde det meddelas, nu har någon insjukna. Vi kunde inte åka på canceravdelningen om vi hade snuva eller någonting. Då kunde du hoppa på flyg. Flyga till Uleåborg, flyga till Kuopio, hoppa på tåg. Jag menar ständigt. Och vi avbokade ju aldrig dagar då under mina år i alla fall.
Men alltså, hur klarar du av det här? Det vill säga, ofta var det ju frågan om barn och svårt sjuka barn.
Ja, det är väldigt sjuka. Det är ju bara barn och unga som är väldigt sjuka och familjer som mår dåligt. Men där kommer yrkeskunskapen. Att går du dit och tycker synd om någon eller att försöka hjälpa någon, det var inte vår uppgift. Vi var ju där för att hitta det där befriande skrattet i den här mycket märkliga situationen. Och det lyckades vi ju med. Vi hade ju redan då publik på 50 000 människor i året med personal och familjer och klienter och sen alla de många sjukhusen vi besökte.
Mm. Blev de här barnen friskare, om vi säger så, tack vare er?
Ja, det kan jag ju inte bevisa. Jag vet att det har forskats någonstans i andra länder om det här. Men i alla fall så här, när du ser på situationen och hur vi var omtyckta och efterlängtade, så jo. Att det gav nog någon kraft som annars inte skulle ha uppenbarat sig.
Mm. Det tror jag faktiskt. Det är ju inte det enda du har gjort i de här sammanhangen. Jag tänker också på projektet Sol i minnet som du startade och gjorde mycket för de som är minnessvaga, alltså äldre personer. Yes. Vi ska tala lite mer om det också, men sen också om det mera traditionella skådespeleriet och regiarbeten och allt du har gjort. Men ska vi spela lite ukulelemusik?
No, men det kan vi ju göra. Vilken ska vi ta nu då? Jag tror vi tar Eye of the Ritz.
Eye of the Ritz, och berätta nu, presentera bandet här.
Ja, bandet heter Grus, som betyder grus eller en förkortning på Grankulla ukulele-sällskap. Och vi är ett gäng på 6 personer, 2 damer och 4 herrar. Och Peik Stenberg är ju den som har liksom satt igång med det här för ett x antal år sedan. Jag tror vi är inne på 9:e året faktiskt. Jag har inte riktigt koll på det, men jag tror det.
Och då talar vi om din skådespelarkollega Peik.
Ja, precis. Ja. Ja, exakt. Vi är då också, alla har sina jobb och vi samlas en gång i veckan nästan året om nu. Nu har det varit lite mindre på grund av corona, men det där. Och sen lite konserter och festivaler och så. Det är jättefint att få delta i ett sånt band där alla har en uppgift. Att det är inte 24 ukulelespelare som spelar samma akord, utan det är jättefina arrangemang. Och det där. Ja, så det har varit en stor glädje att få delta i ett sånt. Och också någonting som är absolut någonting nytt, som ett nytt penseldrag. Att jag har ju inte spelat på det sättet ukulele på den här nivån. Jo, just de där lättaste akkorderna på sjukhusen använder vi ju mycket ukulele. Men det här är nog en utmaning.
Ja, det måste man ju säga, att om vi tänker på sjukhusclownerna som skulle framkalla skrattet. Mm. Det är ju lite samma här, en ukulele. Alltså den låter så att man blir glad.
Ja, jag tror inte att man skrattar om inte vi nu spelar jätteroligt. Så då kanske man skrattar. Men jag tycker att de här arena är så fina så att jag lyssnar gärna på dem.
Mm, det gör jag också. Nu ska vi ta Eye of the Ritz. Thank you.
the street. Did my time, took my chances. Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times, it happens too fast. You change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night. And he's watching us all with the eye.
Well, if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Put it on a wrist. Yo, different types of wear a day coat, pants with stripes, cutaway coat, and perfect fit. Put it on a wrist. Dressed up like a million-dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper.
Super duper.
Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks, or umbrellas and their mitts. Put it on a wrist.
Challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night. And he's watching us all with the eye of the tiger.
Put it on a wrist. Put it on a wrist. Dressed up like a million-dollar trooper, it's the
eye of the Ritz, eye of the Ritz, eye of the Ritz.
Ja, där hade vi alltså ukulelebandet i Nyland framför alla andra, det vill säga Grus från Grankulla. Ja, hur har du kommit med, Lilli, i ett sånt här band alls?
Hör du, väldigt enkelt. Alltså, jag känner ju Peik sedan många, många, många 44 år tillbaka, tror jag. Och det där, han la upp på Facebook att han söker någon som sjunger och spelar ukulele. Och jag, men jag då, lilla jag. Så på den vägen är det. Ja. Att det där. Men nu har vi ju liksom sammansvetsats nog till en fin grupp.
Mm. Jag måste säga att jag tycker att du, Lilli Sukula Lindblom, hör till de här skådisarna i Svenskfinland som absolut inte har gått den där riktigt traditionella vägen. Vi har talat nu om amatörteater först, som är på gång här i Ekenäs med premiär om en vecka. Det har varit ditt hem och bo, sjukhusclownerna som du är mycket känd för, och sen plötsligt en ukuleleorkester. Och hur kommer det sig att du inte har varit på de stora scenerna i 20-30 års tid utan gjort allt möjligt?
Jag måste säga att jag beundrar människor som hålls på ett ställe. Ja, det gör jag faktiskt. Jag är inte sån. Jag tycker att livet är så härligt och så kort, så jag behöver liksom göra allt det här andra också. Men det kanske har varit enklare. Eller sen inte, jag vet inte. Men det vad jag har fått göra, jag har alltid fått göra det vad jag har tyckt om. Jag har inte hamnat i en situation där jag inte själv har valt.
Jag trodde inte alls att du beundrar det där, vad ska vi säga, stilla livet där man går till samma jobb i decennier, utan lite tvärtom.
No,
så det är fint att du säger att du beundrar det.
Ja, jag säger inte att teaterlivet på något sätt skulle vara stilla och enkelt. Jag har ju jobbat, blev ju anställd av Lilla Teatern när jag kom ut från teaterhögskolan, och då fick jag ju min sann jobba 6 kvällar i veckan och 6 dagar i veckan och ha småbarn och allt det här. Så jo, jag vet ju vad det är. Det är inte stilla liv. Men jag beundrar människor som liksom, att det är ju fantastiskt.
Att man trivs,
ja,
och orkar.
Ja, precis.
Är du en orolig själ?
Nej, men jag är nyfiken. Det är det. Det är nog den här nyfikenheten som driver mig.
Men om vi ändå tar lite roller här. Mm. Både på teaterscen och i tv också. Mm. Du nämnde Maria Åkerblom på Raseborgs sommarteater en gång i tiden. Den minns alla som bara gick förbi kanske. Vilka andra roller har varit lite av milstolpar för dig?
Nu har det ju varit liksom Karin Boye till exempel, som vi sen gjorde med vår egen teater Geist, som vi hade haft med min man i över 30 år. Som sen spelade på Svenska teatern, och där regissören Jukka Kajava hittade mig till rollen som Helen Keller, som var en väldigt betydande roll. Som ledde till att jag tog mina magisterspapper och skrev min avhandling på den rollstudien. Då jag var 44 och spelade en liten unge på stora scenen.
Okej, okay. Då hade du tid med det?
Ja, då hade jag tid med det, ja. Men det där, jo, alltså det är viktiga roller de här som handlar om människor. Jag har ju turnerat mycket med vårt teaterbolag, så har vi ju turnerat liksom, gjort uppsökande teater och samarbete med olika organisationer och allt möjligt sånt. Och med så att säga temateater. Vi gjorde ju om psykiskt illamående på arbetsplatser, gjorde vi 10 år, turnerade vi i Sverige och Finland med min kollega Ann-Katrin Fröjde och det där. Så det har varit en viktig grej till exempel. Men sen var jag ju alltså, jag var ju på Lilla teatern som sagt, där spelar man ju den ena rollen avlöste den andra, att det var ju, jag var ju den där unga flickan då. Det är ju inte mera, men det där då hade man ju mycket när man jobbade fast ett år. Mm. Eller flera år. Men sen på det där, sen har jag bara liksom haft lyckan på något sätt att bli plockad. Jag menar just till exempel Helen Keller var ju en sån, och sen gjorde jag en annan stor roll och efter det också. Men det där, men nu är det den här, allt det andra, livet är liksom så härligt. Livet är så stort och livet är så ljuvligt att jag vill inte missa någonting.
Du sa att du beundrar dem som hålls på samma ställe så att säga, eller vid samma arbetsplats. Jag beundrar dig som orkar med projekt. Projekt på projekt på projekt. Nu har vi då talat om sjukhusclownerna, om teatergeist, din och din mans projekt och så vidare och så vidare.
Men nu måste vi komma ihåg att är du inte på en institution med fastanställd och månadslön och det här som ska löpa, du har ju familj och allt det här. Så det där, då i den vevan grundar vi ju ett bolag för att kunna liksom betala löner. Och det där. Och de här projekterna, jag menar sjukhusclownerna, kom ju också först insmygande via Geist och sen blev det en förening som, och så här. Samma med Sol i minnet och så vidare. Och dessutom ska vi också komma ihåg att sjukhusclownerna var inte ett litet projekt, det var ju 15 år, om inte mera. Ja. Så det var ju inte så där att nu gör jag ett litet projekt och sen tar jag nästa projekt, utan det var ju nog liksom med hull och hår och allt vad det heter.
Ja.
Men det som du kanske nämnde här i början om Sol i minnet, så det var ju ett projekt som jag hade jobbat några år. När jag hade lämnat sjukhusclownerna så blev jag lite nyfiken på det här med människor som helt enkelt lider av demenssjukdomar. Och då hade just då min väninna insjukna som var ganska ung och fått diagnosen Alzheimer. Och jag blev på något sätt ganska tagen av hela det paketet. Och sen började jag då med en kollega åka runt på olika äldreboenden och också träffa min väninna. Men det där som sen ledde till det att fonderna erbjöd mig jobbet. Så det var inte jag som hittade på Sol i minnet, utan de ville att jag skulle sätta igång. Att det enda som var det tråkiga med det projektet var ju att vår slutkonferens blev ju aldrig av. Som var helt färdigt planerad, allt var fixat. Och så kom pandemin och så var det med det. Att boken som om Sol i minnet skrev ju en handbok för vårdpersonal och volontärer och artister.
Mm. Och Sol i minnet-projektet, det var ju då för dem som hade minnessjukdomar, men det var ju lika mycket för personalen.
Absolut, eller? Absolut. Vi hade ju i projektet hade vi 3 huvudhus, 1 i Karis faktiskt. Och det där Villa Anemone. Och som var då med, personalen var då med. Och sen till slut var det då en mindre grupp som blev de här coacharna för. Som kan liksom manualen i liksom Sol i minnet, filosofin om man får så säga. Mm. Och jag hade ju som samarbetspartner Taina Semmi som är en verkligen liksom guru i det här personcentrerade sättet och vårdsättet. Och hon är ju en vårdare från i grunden och jag kom då från artisthållet in i vården på det sättet. Men sen var ju tanken den att det var ju då personalen och sen var det anhöriga och sen var det, vad heter det, volontärerna och sen var det artisterna. Och så hade vi då tre huvudstäder, liksom Jakobstad och Pargas och det där Karis som var våra huvudorter under de här tre åren. Och sen hade vi då en massa satellitenheter som hoppade på och ville vara med. Så de skickade några människor från olika enheter från de här kanske 14 ställen eller något sånt. Mm.
Men ganska ovanliga grejer hade varit. Det vill säga att du som artist, om vi kallar dig så, har kommit in i olika yrkesgrupper, inte minst inom vården.
Absolut.
Hur togs du emot?
No, alltså jag har ju nog, om vi nu inte talar om sol i minne bara så, jag har sådana ljuvliga minnen från det att vi började att turnera på företag. Och då sitter jag med stora gubbarna med kostymer och kravatter på i stora konferensrum och förhandlar om kommande föreställningar. Där 10 meter långt bord och jag sitter i ena änden och de sitter i andra. Eller några fabriksdirektörer som, vad heter det, slår luren i öra och säger att vet du, sån här skit är vi inte intresserade av eller någonting.
Ja.
Men ändå spelar vi ju då 500 föreställningar. Så det har ju varit liksom ändå stora projekt alltid när vi har gjort någon produktion. Att...
Du gjorde någonting bra där när du bröt igenom isen.
Tydligen, ja. Ja.
Men... Hurdana mina hade de längs de här stora direktörsborden när Lilli slog sig ner?
No, jag är ju någonstans en så orädd människa att det där, eller ta risker. Jag sitter inte och tänker att nej men glups, det här går ju inte liksom, utan det här går nog. Nu får vi bara fixa till det lite. Ta charmoffensiv eller ta något annat till som ett bra vapen att komma igenom. Men ofta hade jag nog att sa de nej, så ville jag nog vända det till ett jo. Att de ville jättegärna ha oss.
Det låter perfekt. Hörde, vi ska spela lite musik och nu tänkte du, tror jag, att vi kopplar lite till tågtrafik, eller hur?
Ja, no, ja, vi har ju alltså då Marina Lindholm och jag som sjunger med i Grus, så har vi ju då, och det här tangerar ju det att jag jobbar med Älskade VR här på Karelia.
Ja.
Som har premiär den 20:e klockan 19. Och, det där, och då får ni höra Chattanooga Choo Choo. Och den spelar vi ju inte här i föreställningen.
Nä. Och här kommer då ukulelebandet Grus en gång till.
About 3:45, read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing 8 to the bar, then you know the Tennessee is not very far. Shovel all the coal in, gotta keep on rolling. Whoa, whoa, Chattanooga, there you are.
Chattanooga Choo Choo med Grus där och med Lilli bland annat som solist.
Mm.
Hur mycket sångare är det, finns det i dig?
Det är kanske någonting som har alltid någonstans funnits som en liten dröm. Som lite droppar av där på vägen att kanske jag nu ändå ska fatta att jag inte är så bra sångare. Det där. Men jag har alltid tyckt om att sjunga. Jag har ju spelat piano och jag har sjungit. Och jag har sjungit i andra band också. Det är ju inte bara det här Grus som jag har sjungit med. Utan det har nog funnits annat också. Men jo, jag är lite sån här texttolkare. Mer än sångare, så tycker jag om att tolka bra storyn.
Ja, men det är ju styrkan hos skådespelare, tycker ja. Jag på scen. Att just också när det. De sjunger så lyssnar man på innehållet på ett annat sätt. Jag tänkte ännu, Lilli Sukula Lindblom, att vi skulle tala lite om din bakgrund faktiskt. Jag kopplar ihop dig med Sjundeå i och med att du och Tom Vaskar Lindblom, ni bor i Sjundeå. Men vi nämnde också här för en stund sedan, så nämnde vi Österbotten. Tänkte du protestera när jag säger Sjundeå?
Ja, det tänkte jag faktiskt. No, men... Nu blir alla Degerbybo jätteledsna. Alltså jag är Degerbybo, jag är Ingobo.
Nästan Sjunde.
No, nästan Sjunde, okej. Okay. Ja, ja.
Så är det. Ja. Ja, så är det är det. Bara jag som kopplar ihop Teatergeist med Sjunde på något sätt.
Ja. Nej, alltså, jag brukar säga att jag liksom bor där var mitt hjärta är. Och ibland, nu har jag varit då kanske lite mera i Degerby. Och sen har vi då, bor vi på Busholmen i Helsingfors.
Också. Okej, också det.
Ja, också det.
Och sen Österbotten.
Och sen har vi Österbotten. Men det har varit sådana här Bermudastirrianglar i mitt liv. Att ibland har det varit Degerby, New York, Österbotten. Och nu har det varit då Busholmen. På grund av det här Solinminne-projektet så kom vi in där. Jag behövde ett arbetsrum och jag behövde jobba där. Och nu är vi tills vidare där. Så vi är egentligen Helsingforsbor, båda två.
Okej, jag tänkte ju säga, okej, vad är hemma för dig?
Nå, hemma är där var mitt hjärta bor, sa jag just. Att det är liksom, där var jag trivs och hade bra. Men det är kanske nu en sån här liten skarv. Nu är vuxna, barnen är vuxna, alla är utflugna och det är liksom en sån här att vi söker våra platser här nu. Men allt har ju varit nu lite så där att vi har stoppat allt sökande på grund av pandemin.
Ja, förstås. Hur många barn har ni?
Vi har 4 barn.
Och hur många barnbarn?
4. Ja.
Och mera på kommande kanske?
Ja, kanske. Vi hoppas, ja. Ja, absolut. Inga djur mera. Jag säger att mitt liv är numera så att inga blommor, inga katter, inga hundar just nu. Det var det mycket sånt av trädgårdsliv.
Ja.
Och i och med att vi också lite flyttar på oss så är det bättre så.
Mm. Du är redo att följa ditt hjärta när det nästa gång hojtar till.
Ja, precis. Jag har det där, min dotter är ju 30 år och hon bor utomlands och har bott i 10 år redan utomlands. Och så har jag då 3 söner som är här i Finland och äldsta fyller redan 44. Så att däremellan är sen resten.
Mm. Hur kom det sig att du kom in på teaterspåret i tiderna som ung?
Det fanns kanske... Det finns många av mina vänner som säger att ja, men du var ju alltid en sån där som apade dig och gjorde saker. Oj, jag kommer ihåg när vi gjorde sketcher på er sommarvilla eller någonting sånt här dumt. Men jag såg faktiskt en föreställning som taggade mig väldigt mycket. Och det var en rikssvensk turnéföreställning. Och jag blev så att men det här tycker jag om. Det här vill jag göra. Och det är liksom en sida av mig. Att ja, det här vill jag kunna, det här vill jag göra. Så att på den vägen, det kunde ju ha varit något annat. Jag har ju tecknat mycket och så hela livet. Och kanske jag ska kunna börja skriva eller någonting.
Mm. Så lite, nästan säger vi i misstag.
Ja, på ett sätt ja. Ja, ja.
Och, men ändå hemskt naturligt för dig.
Det är det, absolut. Ja, så skulle jag säga.
Vad handlar det om att tycka om att stå på scen?
Jag är kanske inte en... så här. Jag tycker om historier. Jag tycker om att berätta historier. Och det är ju det handlar om. Och någon måste lyssna på min historia. Och då måste du stå någonstans och berätta för någon den här historien. Du kan ju göra det privat också. Jag älskar små föreställningar. När jag spelar med barn. Jag har turnerat mycket med barnföreställningar. Jag tycker om att ha kontakt med publiken. Att stora scenerna är för mig lite, kanske inte prioritet nummer ett. Det är den här dialogen som jag älskar.
Därför trivs du kanske också med regiarbete. För att det är ju också att berätta en historia utan att själv stå där på scen.
Ja, och jag tänker så här att nu det här fantastiska. Jag tycker att det är ett jätteroligt manus som Tove Virta har skrivit. Och fast jag nu inte har varit sån här stor pendlare i mitt liv, fast jag har pendlat nog också lite och så här, men och inte från Ekenäs, men ändå tycker att den roar väldigt mycket. Så det har nog varit en otrolig liksom glädje att få föra den historien, få kött på benen, få människor som kanske aldrig har spelat teater och få dem att bli till någonting. Det är nog förstås en lång liksom kunskap jag har i det att det där föra det vidare, den konsten att de kan berätta sen hennes text.
Ja. Och då talar vi här om Älskade VR som alltså har premiär precis om en vecka, 20 på onsdag. Oktober. Och spelas endast 5 gånger.
Endast 5 gånger.
Och det handlar om Kulturhuset Kareli, alltså mitt i Ekenäs, bara så ni vet. Så passa på får vi väl säga.
Absolut. Lönar sig att komma. Man kommer nog skrattande ut, tror jag.
Tusen tack Lilli Sukula Lindblom för att du hade tid med mig här idag. Mellan dina alla uppdrag du sitter med. Din anteckningsbok framför dig och det är ganska många punkter du har att hålla reda på ja, den här kommande veckan.
Det har jag, ja, absolut.
Vi ska sluta med också med Ekenäs anknytning, ja. Frida Andersson.
Och spår 2, och det är en sång som är med i vår pjäs.
Tusen tack till dig.
Tack.
Verkar som din gitarr tappat strängarna, som om allt du ägt slängts ut över ängarna. Men var det någonsin lätt eller bara tungt att bära? Du är vilsen nu, men jag vet att du är nära. Folk har bråttom på perrongen, men om du lyssnar hör du sången, den som spelar i dig. Inget liv går på räls, låt det föra dig upp och ner, hit och dit och hur som helst. Om du missar tåget, ta nästa som går och nästa avgår som igår från spår 2. Vad som än händer om du råkar trampa snett, försök stiga rätt. Lev livet nu, det är det erbjudande du får. För idag och imorgon kan aldrig bli som igår. Se på solnedgången från perrongen och blunda och lyssna efter sången, den som handlar om dig. Inget liv går på räls, låt det föra dig upp och ner, hit och dit och vart som helst. Om du missar tåget, ta nästa som går och nästa avgår som igår. Jag vet att du längtar hem, det gör jag också, men det finns tåg som aldrig ska komma igen, tåg som gått för länge sedan. Se på soluppgången från perrong, den som sjunger inom dig. För inget liv går på räls, låt det föra dig upp och ner, hit och dit, när som helst. Om du missar tåget, ta nästa som går och nästa avgår som igår från spår 2.